Vel møtt. Har en bibeltekst idag. Vi har ju en så kallad förbönsgudstjänst idag. Det är egentligen inte något märkvärdigt med det, utan det är bara en vanlig gudstjänst. Men där vi också tror på att Gud kan göra saker mitt under en sån här samling. När människor kommer samlas och ber tillsammans. Det står ett ställe i Bibeln att det är två eller tre samlade i mitt namn. Det är mitt ibland dem. Sen min enkla logik så är Gud här för att vi är minst två eller tre samlade i hans namn. Och är en bibeltext. Jag ska försöka än en gång med min begränsade förmåga att tala över det här komplicerade, för min del i alla fall, ämnet helande. Och är en bibelvers som jag hittar i Matteus 8. Och det var hela tre verser idag. Och det står så här, om vi direkt efter Jesus bergspredikan. Jesus trodde ju på det här att predika och sen också att praktisera den här talat. Det är en förebild för oss också att ta efter. Så nu har Jesus just haft sin längsta predikan han har i hela sin tjänst. Och nu ska han praktisera den. Så han går ner från berget då där han har talat. Och då följde mycket folk efter honom. Då kom en spetelsk man, en spetelsk fram och föll ner för honom och sa det: Herre, om du vill kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetelska. Jag minns när jag var 18 år och blev kristen själv. Så gick jag in i en sån konstig form av kristendom. Där på något sätt trodde jag att Gud kan göra allting. Jag vet inte om det är en sån sällsynt form av kristendom numera bland oss, men jag på något sätt tänkte att om jag nu blir kristen så lika bra ge hjärnet. Jag tänkte om man nu blir kristen, det är lika bra att tro på mer än en sida i Bibeln. Jag tänkte att är man nu med i gymmet, det är lika bra att gå på gym. Onödigt att betala 600-700 euro om året så är man aldrig där. Då är man ju bara dum i huvudet. Och jag tänker likadant också om man är kristen, det är lika bra att tro på det som kristendomen handlar om. Annars kan man ju också definiera dig och mig som dumma i huvudet, men det får man ju inte göra enligt Bibeln och Jesus själv. Men jag tänkte på det där och jag minns att jag från första stunden då, dagarna efter, blir kristen som en 18-årig sen pubertetskille. Tänkte att det är lika bra att tro på det som Gud har sagt i sitt ord. Och en sak som jag börjar be om ganska snabbt är att jag ska få vara med om såna här övernaturliga saker. Jag börjar be om: Herre, visa mig änglar. Och det fick jag se ett år senare. Herre, låt mig få se människor bli helade. Herre, låt mig vara med om saker, och jag har varit med om så konstiga saker att jag ska kunna stå här och berätta åtminstone 3 minuter om dem. Men alltså på något sätt förstått, när jag läser min bibel, att det är mycket roligare, enklare och bättre på alla sätt att tro på det som bibeln säger än att inte göra det. Ibland så börjar vi ägna massa tankar och funderingar över att hur kan det vara möjligt den där undre där och Jona i fisken där och Mose som spjälte vatten rakt igenom fordon. Och så ägnar vi massor timmar och funderar ut istället för att bara kanske tro på det som står. Tänker nu jag som en österbottning. Och jag minns speciellt en händelse som fick mig att förstå det här lite mer än normalt. Nu förstås då ingen av mina vittnen här som jag trodde nu när jag ska dra en historia med 2 vänner till mig, så ingen av dem här idag. Men jag får kalla vittnena till mig senare. För det hände nämligen en gång för mig att jag råkade ut för en konstig sjukdomsattack. Och det är en ganska lång historia. Men det slutade med att jag en måndag kväll satt i min säng där hemma och tänkte och såg framför mig Pärleporten och tänkte säga hej till Sankte Per. För jag tänkte att på något sätt det var ganska illa däran. Jag vet inte riktigt vad som hade hänt, men det hade lett i en sån situation att det hade jättesvårt att gå. Det var någonting som hade hänt och smugit sig in i min kropp att jag kände mig halvt paralyserad. Och då minns jag bara att jag får ett textmeddelande av en god vän som heter Mikael Kanto. Och så står det så här väldigt kryptiskt och typiskt honom: detta är inte slutet, punkt. Du kommer få gå igenom någonting stort. Hälsningar broder Nicke. Han kallas Nicke av någon konstig anledning fast han heter Mikael. Och så slår jag där min säng och funderar, men det såg ju trevligt ut. Men inte hände det någonting, men någonting av hopp. Jag minns klockan var 22.07 när jag fick den meddelande, året är 2004. Och så går det ungefär 5 minuter, så får jag ett meddelande av en som heter Markus Myllymäki. Och de två kände inte varandra på den tiden. Och står det bara i det meddelandet så väldigt kort och tänkte att kan det verkligen vara så enkelt? För det står så här, jag tror Gud vill hela dig just nu. Punkt. Och så går det max 5 sekunder så upplever jag hur en varm vind sveper över mitt rum. Och på 1 sekund flyger jag av ren förvåning upp genom sängen och springer ner från trappan och hoppar omkring för mig själv tills jag funderar att kanske någon ser mig. Och på något sätt, då blir det än en gång för mig bevisat att det kristna livet, det är inte någon teori som vi hoppas att eventuellt fungerar när vi dör. Utan det är ett kristet liv som jag tror att fungerar här idag just nu, 2013, en maj månad i soliga Vasa. Och jag ser den här, i den här texten, och jag har 5 som vanligt, några punkter åt er, som jag grävt fram ur den här texten. Och först, det låter lite melankoliskt, men första punkten så har jag skrivit, finns det hopp för dig? Frågetecken. För det står nämligen att det kommer en spetälsk fram till Jesus. Och ni kanske funderar, vad i all sin dag är det? Är det någonting man köper på Antilla? Nej, köp inte det i alla fall om du kan göra det. Spetälska var kanske den jobbigaste sjukdomen du kunde få förr i tiden. Den enda sjukdomen de använde kapitel av i Gamla testamentet för att beskriva hur man skulle göra när någon hamnade i den. Till och med hus finns ett kapitel om hur man ska ta hand om spetälska hus av någon anledning. Så blev man spetälska, blev man utstött ur samhället. Man fick inte röra sig bland människor. Det fanns speciella områden där de placerade de här spetälska människorna så de inte skulle smitta människor runt omkring dem. Så det var ganska sådär vad man skulle säga på svensk-finska, vad har gjort då? För dessa människor är väldigt föraktade och skulle de röra sig bland människor så skulle man på avstånd skulle man ropa spetälsk, spetälsk, spetälsk för att alla folk skulle veta att nu har vi en sån där människa på väg hit, det är bäst vi smiter åt andra hållet. Så en sån människa kom fram mot Jesus. Och det är klart, tänker vi på honom nu, jag tycker om att försöka tänka in mig i sådana konstiga berättelser, eller inte konstiga, men sådana berättelser vi finner i Bibeln, så fick jag alltid tänka in mig, hur var det för den här mannen? Tänk dig lite hur det var för honom. Han bad den här till synes obotliga sjukdomen, då fanns det historier tidigare där människor hade blivit helade från den, men oftast så var det inte så fallet. Utan de levde sjuka, de levde ensamma, de var utstötta från samhället och allting var egentligen emot dessa människor som har drabbats av denna sjukdom. Och jag tänker, när jag tänker på den här mannen, så tänker jag också hur det kan vara för dig och mig ibland. När vi har kämpat kanske i år, eller månader, eller dagar med någonting. Och så mitt av slås vi av den här tanken att det kommer aldrig någonsin att bli bra med mig. Och det är ju lätt hänt i en sån situation att du och jag vill sluta tro på livet själv. Vi accepterar att nu är det här min situation och det kommer jag få leva med resten av mitt liv. Och jag tror en fara vi kristna eller icke-kristna för den delen har, det är att vi accepterar denna roll på grund av att vi anser att det finns så mycket ondska och lidande i den här världen. Och tydligen händer det alla människor. Varför skulle vi inte bara acceptera det och låta det gå så som det går? Och jag tror då, när vi är i den här situationen som den här mannen, det kan ju vara vilken utmaning som helst. Det kan vara ekonomi, du kan ha varit arbetslös en längre tid, du kan ha kämpat med sjukdom av den olika former. Du kanske går igenom besvikelser, bitterhet, avundsjuka, du kanske har gått igenom separation, skilsmässa. Det finns så mycket former av lidande i den här världen. Och alla de här lidande, de här utmaningarna har egentligen en frestelse för oss. Och det är att vi ger upp. Och vi på något sätt slutar tro att det blir bra. Och vi bara accepterar att min lott i livet, att jag ska vara ett misslyckande. Precis som den spetälske mannen hade på något sätt bort den stämpeln på sig. Att han var spetälsk, han har ingenting med att komma med till den här världen. Han är utstött, vi ska inte ha någonting med honom att göra. Så kanske du känner att du har en stämpel på ditt liv. Att du har ingenting att komma med. Jag är ett misslyckande, det finns inget hopp, det finns ingen framtid för mig. Och det är lätt hänt när lidandet drabbar oss. Och jag märkte personligen själv att hoppet själv är det första som vi är frestade över att ge upp. Hoppet om att det ska bli bra. Man träffar människor och man träffar sig själv lite mer än de andra människorna som man observerat att man kämpar genom vissa perioder av tungsinthet, kanske små former av depression. Så det man först och främst är frestad att ge upp, det är hoppet att en dag ska bli bra. Och jag tror, kära vänner, att vi måste på något sätt ändå tro att det finns en väg framåt genom allt detta. Och det ska vi se på här i de följande punkterna. För vi ser i punkt 2 så står det inte bara att det kom en spetälsk. Det står att det kom en spetälsk fram, och där satt till en lite egen rad där i texten. För han kom nämligen fram till Jesus. Och där skriver lite så konstigt, och funderade vad betyder det där. Att var alltid dig själv. Och då vill jag att du ska tänka in i den här situationen hur det var för den här mannen. Den här mannen var alltså spetälsk. Han var stämplad, han på något sätt kategoriserad som ett misslyckande. Och så står det i början av den här versen att mycket folk följde med Jesus. Och jag tänker så här, när jag exegetiskt försöker förstå de här texterna, alltså bibeltolka betyder det. Förstå vad egentligen bibeltexten säger oss. Så tänker jag så här, att den här mannen tror jag inte kom ropandes spetelsk när han kom fram till Jesus. Utan jag tror att för att han ska kunna komma fram genom dessa folkmassor, för det var tusentals människor som var kring Jesus, så tror jag att han gömde sig. Han satt på någonting på huvudet, han klädde på sig över hela kroppen och så smög han fram till Jesus. För annars så tror inte jag att han ska haft en chans att komma fram dit. Han ska bli vägpushad, alla människor ska sprungit bort och jaga honom kanske till någon annan plats. Och ibland så är det som med oss också, att vi klär på oss saker, fasader, masker, kostymer, bara för att vi inte ska se, visa åt våra medmänniskor vad du och jag kämpar med. Och speciellt i kyrkan, jag skulle vilja ha en knapp någon gång här någonstans. Ska man trycka på den ska alla dina fasader och masker bara falla av. Jag vet inte om jag ska få en massa arga blickar bara efteråt, men jag hoppas att någon ska vara glad i alla fall. För det kan vara så med dig och mig ibland också, när vi är här bland kristna eller där hemma eller var vi nu befinner oss. Att vi vågar inte vara oss själva. Att vi tror vi måste vara på ett speciellt sätt, vi måste ha fint hår, fina skor och fin tröja för att på något sätt passa in i samhället. Jesus har inte kallat dig först för att du ska passa in någonstans, han har kallat dig. Punkt. Men det är lätt hänt att vi går år och dagar och så bär vi massa saker som vi bara är så rädda över att någon ska se. Och så klär vi på oss massa saker för att ingen ska i misstag få reda på att vi just kämpar med de här sakerna. Och jag skriver något väldigt poetiskt vackert här. Att den stora utmaningen kan många gånger inte vara att vilja ha hjälp av Jesus. Utan att våga exponera sig inför människor som får se att man behöver hjälp. För det är klart, nu vet du och jag, de flesta av oss i alla fall, så vet att vi, om det skulle finnas i alla fall en högre kraft som skulle kunna hjälpa oss än Jesus, nu vill vi ha den hjälpen. Men många gånger hamnar vi i en så här konstig, ursäkta uttrycket, med infernalisk sinneslag där vi inte vågar visa att vi är beroende av hjälp. Utan vi tror att när man är kristen, och speciellt om du har varit kristen mer än 2 veckor, så ska du klara dig själv. Och kämpar du någonting då efteråt, då är du en dålig kristen. Men kära någon, ju mer du är kristen, desto mer borde du inse hur mer beroende du är av Gud och den helige ande som är Jesus hjälpare för oss här. Och jag minns ju det där själv, hur det var för mig en gång när jag var på ett möte för ett antal år sedan. Och så kände jag, när en predikant, mer galen än vad jag är, var där framme och viftade på med händerna. Och så kallade han fram till omvändelse i slutet av mötet. Och så kände jag mig att jag behöver gå fram dit och få hjälp av Jesus. Och så kom de här religiösa tankarna igång och så började jag se mig omkring och såg man pastorn där och pastorns fru bredvid honom och några andra pastorer samtidigt och mina vänner. Och så börjar jag fundera de här väldigt vanliga tankarna som du funderar åtminstone ett par gånger i månaden. Vad ska andra människor tänka om mig om jag går fram och visar att jag behöver hjälp av Jesus? Alltså vi borde bannlysa med tankarna, vi inte vi ska driva ut de demonerna ur våra samhällen. Men som tur var då kom ju Gud och satt skåpet på plats i mitt liv. Och sa han så här till mig: Anders, om det bara vore du och jag i det här rummet, den här salen, och jag skulle kalla fram dig, skulle då komma fram? Skulle då du komma fram och ta emot hjälp av mig? Och jag på något sätt funderade någon gång att jag inte då ännu hade vunnit någon argumentation mot Gud. Så jag sa, nej, jag tror ju inte att jag skulle göra det. Eller jag tror ju förstås att jag skulle göra det om det är bara du och jag, Gud. Det är inga människor ser på mig med sina avundsjuka blickar. Där man tror att människor ska, han har nog kämpat på med det där problemet. Han har lämnat Gud, han har blivit Jehovas vittne och sånt ni tror. Att man tänker ibland. Men då sa Gud, så ska du alltid tänka på alla dina möten, var du än befinner dig. Det är bara du och det är bara jag. Och när jag sagt den sista meningen sa jag okej. Och så sprang jag fram och böjde mig inför Jesus. Och på nytt bara fick överlåta mig själv till honom. Och tänk på det nu från början här, jag ska inte predika så många minuter idag. Men tänk nu på det här när vi ska ha ge tillfälle då Gud ska få möta dig. Ja, det handlar inte om vi andra som här, det handlar bara om du och Gud. Och kalla Gud dig, vem är då någon annan av dina känslor att säga emot? Är det inte viktigare att lyda Gud än människor, som Petrus säger ett av sina försvarstal? Så jag säger det igen, var alltid dig själv och kom ihåg att den stora utmaningen är inte den att vi inte vill ha hjälp av Jesus, utan mera att vi är rädda vad människor ska tänka om oss. Slut med det. Nummer 3. För vägen till din räddning går genom att bekänna Jesu gudomlighet. Och det står det med här mannen att han kom fram till Jesus. Det står det att han föll ner inför honom. Och ursäkta, jag tycker om de här, bara för att jag säkert ska verka smartare än vad jag är. Men jag tycker om de här grekiska orden som används här och där. Och ett av dem är ett som heter proskunein. Låter ju som en finsk blandning av någonting. Och det används egentligen bara vid, när folk tillbad Gud i Bibeln. Och en bra inställning om man vill ha hjälp från Gud, oavsett vilket område du vill ha hjälp av Gud med, så är alltid att gå ner på knän inför honom och bekänna: Jesus, du är Gud, jag är inte Gud, hjälp mig. Att jag tror ibland har vi en sån här konstig bild av Gud, att han är en sån maskin som bara slänger ut på något sätt saker på oss och så kan vi bara ta emot. Och nu kan det hända att han slänger saker på oss. Men om vi är riktigt vara säkra på att bli välsignade av Gud, så tror jag i alla fall en bra ingång är att du är ner på knä och säger: Jesus, hjälp mig. För jag har läst på något sätt och undersökt de här miraklerna som Jesus gör i Nya Testamentet, så jag har funnit att nästan, inte alla, men nästan varenda en av dem, så börjar med att en människa har bekänt inför Jesus: du är Gud, hjälp mig. Du är Messias, du är min Herre, hjälp mig. Att vill du uppleva Gud i ditt liv lite mer, och kanske någon mer än jag vill det, så börja där med att säga: Jesus, du är min Herre. För jag tror fortfarande, fast vi idag ska be för diverse sjuka och andra saker, så det bästa livet du kan uppleva här på jorden, det är inte att du alltid är frisk, det är inte att du har alla välsignelser, det är inte att allting går framåt, utan det är att få uppleva Jesus genom den helige ande. Man vill tala med en del, jag tänkte säga sorgliga miljonärer ibland, som säger att inte blev man lycklig av pengar. Men inte ännu träffa någon som har tagit emot Jesus och sagt att mitt liv blir värdelöst när jag lär känna Jesus. Utan när människor får uppleva den här fantastiska, det fantastiska livet i Gud, så säger de var och en, i alla fall hittills, att det är det här som var livets mening. Det här på något sätt som jag hade längtat efter. Jag hade försökt finna det själv många gånger, men jag hade aldrig funnit det. Och jag tror på något sätt att vill du ha någonting från Gud i ditt liv, så börja här genom att bekänna att Jesus är din Herre. Jesus har gett oss lite instruktioner hur vi ska få på något sätt livet här på jorden att fungera. Och jag ska ge en halv minut vekost för dig. 1. Du ska bekänna att Jesus är Herre. 2. Du ska döpa dig till Kristus i vatten. Och 3. Du ska bli döpt i den heliga ande. Det låter så konstigt, funderar du. Jo, men det kan vara konstigt. Men det är också Jesus på något sätt hjälpmedel för oss hur vi ska få ett fungerande kristet liv här på jorden. Omvändelsen så blir du fri från synd. Dopet så begravs din gamla natur. Och dopet den heliga ande så fylls du av en kraft som hjälper dig i den sega måndagen som väntar om några timmar. För då du börjar ge Gud en plats i det liv som han vill ha, så börjar han också att arbeta med dig. Och det bästa livet, jag vill påpeka dig igen, det bästa livet du kan leva är ett liv i nära relation med Gud. Det finns inget bättre liv på den här jorden än ett liv som du lever i nära. Varenda dag ska du uppleva Guds liv inom dig. Och därför tycker jag så fint att den här mannen, han går tillväga på det sättet, han föll ner inför Jesus. Han insåg att jag klarar inte av att lösa den här situationen. Ingenting har fungerat under alla år. Nu finns det bara ett hopp för mig. Och det att jag går inför Jesus här och säger, Gud, hjälp mig. För det fjärde. Var frimodig. Här säger den mannen till Jesus, Herre, om du vill kan du göra mig ren. Jag tycker om att vara specifik med Gud. Att behöver man hjälp med ett visst ämne, ett visst område, så ber man för det vissa området. Och när mannen, han var ju väldigt specifik med Jesus. När han går och säger, om du vill så kan du göra mig ren. Och det ordet ren så används egentligen bara i hela Bibeln när spetelska blir helade eller friska. Så när mannen med sitt problem, han dels är frimodig för han då exponerar ju sig. Han skulle kunna sagt, gör mig frisk. Han skulle kunna använt några andra ord istället. Herre, Jesus, hjälp mig. Men dels så säger han, det här är mitt problem, Jesus. För han använder det grekiska ordet som används enbart i det syftet. Men säger han, Jesus, hjälp mig. Och mitt specifika problem är att jag behöver bli frisk från spetälska. Jag tror, kära vänner, ju mer specifik du är med Gud, desto mer kan han också göra någonting med dig. Att vara nu lite frimodig ibland, det skadar inte. Och än en gång, tänk inte så jättemycket på vad dina människor tycker om dig. Jag tycker ändå om dig. Men tänk lite mer på vad Gud tycker om dig. Du förlorar aldrig någonting på att vara lite mer frimodig. Lite mer att lita på Gud. Lite mer att tro på att Gud kan till och med göra någonting i ditt liv. För många av de där undra miraklen som man har fått se genom sina år, jag har ju inte tänkt att det ska gå till på det sättet. Jag har inte funderat, när jag låg där i sängen så ska någon konstig varm vind svepa över rummet, så ska man flyga upp där i halvförskräckelse och glädje. Inte har jag planerat heller bli väckt en natt när en ängel står bredvid sängen och håller händerna så här och jag säger, hjälp mig Herre, vad vill du? Och så vidare. Men det har inte så stor skillnad vad Gud gör. Det stora skillnaden är, tillåter vi Gud göra någonting genom oss och i oss? Och därför tycker jag den här inställningen är väldigt fin från den här mannen. Han säger, Herre, om du vill, mitt i en situation där han kanske gett upp allt hopp, han har kämpat hur länge som helst och blir utsluten från våra släkt, vänner och allt annat. Så ger han sitt hopp, han tror att Gud, han kan göra någonting i mig. För jag har observerat att en bön som jag behöver be i mitt liv, och den som apostlarna själv bad, Lukas 17:5, så ber de, eller säger de Jesus, ge mig mer tro. Ge mig mer tro. Jag tycker det är en bön som du skulle kunna börja be lite ibland, hemma hos dig själv och bland dina vänner. Ge mig mer tro. För Gud, så som vi tror det, är ju allsmäktig. Man skulle nästan vilja ha lite gehör ur en pingstkyrka när man säger en sån sak. Men jag tror i alla fall att Gud är allsmäktig. Alltså hänger du inte bara på Gud, utan du måste hänga på vilken tro vi har på Gud och vad han kan göra i oss och genom oss. För jag tror på något sätt att det är det hela livet handlar om. Det handlar inte om att Gud har för lite tro. Eller hur? Jag kan predika vidare om det ämnet någon annan gång. Men det handlar på något sätt om att vi behöver ibland be den här bönen: Gud, ge oss mer tro. Ett bra exempel som jag tycker om är den här damen i Lukas 18. Som är inför en sån här orättfärdig domare. Står att hon går och tjatar där dag och natt. Jag funderar ve och fas om man får några pensionärer bland oss. Stod där och tjat och gnot och gnage. Dag och natt stod hon där och klagade. Sen så säger domaren till någon annan: nej, inte för att jag fruktar Gud eller på något sätt har så mycket dövs för kvinnan, men bara för att slippa hennes tjat så ger nu henne rätt. Och säger Jesus senare att om den här orättfärdige domaren ger den här kvinnan rätt, hur mycket mer ska inte Gud som älskar oss svara på deras böner när de ber dag och natt? Att ge inte upp hoppet, utan tänker du att situationen är så där svår och jobbig, börja be den här bönen: ge mig mer tro. För jag har varit i situationer där jag upplevt att min tro har kommit i kort, att är det alls möjligt det här? Och så får jag bara böja mig på mina knän och säga: Jesus, ge mig mer tro. Och det bästa tycker jag ska inte ta så länge på den saken, men Jesus svarar ju inte på den frågan eller påstående, utan bara säger att ni får mer tro när ni gör vad ni är kallade till att göra. Han drar en liknelse om något tjänare som bereder någon mat här och där. Så vill du få mer tro så ska du göra vad Gud har befallt oss till att göra. Vad han har befallt oss till att göra är att vi ska älska Gud, vi ska älska oss själva och vi ska älska våra medmänniskor. För det sista, och min huvudpoäng. Jesu plan för din framtid är alltid positiv. Det står att Jesus, han räckte ut handen och rörde vid honom och sa det: jag vill bli ren. Och jag på något sätt skulle önska idag att du skulle få höra samma ord, samma röst tala till dig över din situation, över ditt liv. Någon som säger: jag vill. Det finns för många röster i ditt liv som säger: det går inte, fungerar inte, du är misslyckad, det finns inget hopp för dig och allt det andra. Men det finns en röst som alltid säger de positiva sakerna, de möjliggörande sakerna och de förlösande orden: jag vill, och det är Jesus. Så oavsett vad du kommer med för problem, vad du kämpar med för utmaningar, så tänk ändå på att det finns alltid en som säger: det går. Och jag vill, och det är Jesus. För Jesus är allting möjligt, som Johan Forsbäck predikade förra söndagen om. Och tänk på den här mannen nu, som var spetälsk, han var föraktad, utsatt av samhället. Han fick möta Jesus, som mötte han någon som troligen en människa som han aldrig hade mött tidigare. Han mötte inte nu någon mera en människa som såg ner på honom, som stötte bort honom och som sa att nu borde du flytta ut och försvinna härifrån. Utan han mötte en som talade in tro in i hans framtid. För jag på något sätt är helt övertygad om att du och jag, vi behöver ibland höra från Gud att det finns en framtid för oss. Det är Jeremia 29, 11 och 12. Som säger det, att Gud har tänkt höga tankar och har kallat oss till en framtid och ett hopp. För den här mannen, han fick höra från himmelen själv att det finns ett jag vill från himmelen över honom. Och han blev direkt fri från både sjukdomar och bojor som hade bundit honom så jättelänge. Och du kanske har kämpat som den här mannen med omständigheter, med svårigheter, och jag på något sätt upplevt i min ande när jag bad för er att det kan finnas besvikelser, det kan finnas människor som har blivit sårade, du kanske själv har blivit sårad och levt i någon form av bundenhet på din insida i många år. Och jag skulle idag när vi om en liten stund ska fira nattvard tillsammans. Ska jag vilja bara att idag så ska du komma med allt ditt bagage och dina laster och ditt skräp. Och så ger du det till Jesus. Kom till honom frimodig. Kom exponera dig inför honom och säg precis så som det är till honom. Och så bara hör du hur Jesus svarar till dig. Jag vill. Jag löser det här. Allting är möjligt genom mig. Som tror på dig, som hoppas på dig, som vill det bästa med dig. För kära vän, oavsett vad du har kämpat med eller hur din situation har varit, fast ingen har trott på dig, du kanske har varit som jag som var mobbad i skolan och alla på något sätt trodde att det blir ingenting av dig. Du ska inte lyssna på de där rösterna. För det finns en röst som säger, jag vill och jag tror på dig, och det är Jesus. Att fast inga människor trodde på mig, så här är han, trodde några, men inte så jättemånga. Så är man här idag och har fått vara med om ett välsignat liv de första 15 åren. Och tror på minst 3 välsignade år till, eller hur länge man får vara kvar här. Så det finns alltid, när vi kommer till Jesus, så ditt liv kan ha varit i mörker, i träsk. Du kanske har upplevt helvete på jorden under alla år. Men ett möte med Jesus så kan vända om hela den där situationen till 90 år av ljus och välsignelse ända in i evigheten. För Jesus, han är fantastisk på att ta det som ingen tror på, hela det som ingen tror kan bli helat, och bara vända upp och ner på allting och tala in liv, liv och liv in i ditt liv. Poetiskt på alla sätt och vis. För tänk på det nu igen. Jag vill be en par minuter bara, så ska vi ha nattvard här och personalen är säkert redo om en stund. För jag skulle på något sätt få in lite tro i ditt liv idag. För det är bättre att tro att inte tro, speciellt om man är kristen. Att du kanske funderar, jo, om jag kämpar så många gånger förr, aldrig blivit det någonting. Ja, men idag blir det. För Jesus, han har kallat oss allihopa att idag få ett jag vill från himmelen. Och han vill välsigna oss, han vill resa upp oss. Han vill att vi ska uppleva Jesu kärlek. Herre Jesus, nu börjar jag be för mina vänner här. Och jag ber Gud att idag så ska bara bojor falla av, Herre. Du ska hela sjuka Jesus, och du ska göra det som ingen annan kan göra, Herre. Jag ber Jesus för de människor som har kämpat, Gud, med avundsjuka, med stridigheter i släkten, med människor som har sårat dem, Herre, med bitterhet och med besvikelser. Jag ber Jesus för sjukdomar som finns här. Det finns någon som har hörselskada på ena öra. Jag bara ber i Jesu namn, Gud, att du bara kommer, Herre, och hela upprättar, Gud, på det sätt som bara du kan göra, Jesus. Jag bara ber dig, helig ande, att vi ger dig fria händer, Herre, fritt utrymme att göra det som bara du kan, Herre. Vi ber dig, Jesus, att när vi ska få fira din nattvard tillsammans, så ber vi, Jesus, kom och möt oss, Herre. Låt oss idag, Gud, som den här spetelska mannen, Herre, bara komma fram till dig, Herre, bekänna dig, Jesus, som Herre, och säga, Jesus, om du vill så kan du hjälpa mig med mitt problem. Och då, Gud, när vi säger det till dig, Herre, så säger du till oss, jag vill. Var frisk, var fri, var förlåten. Herre, jag ber, Gud, om det finns någon här ännu som inte följer dig, har bekänt dig som Herre, så ber jag dig, Jesus, Herre, att du ska möta de människorna på ett speciellt sätt, Herre. För det bästa livet, det mest fantastiska livet vi kan uppleva, det är livet tillsammans med dig, Jesus. Kom, du heliga ande, och gör det som bara du kan. I Jesu namn. Amen.